Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och välkommen till Stora husbilspodden. Ja, i väntan på att få in ett nytt par i podden efter Sara och Tommy som har lämnat av, så är det jag, Peter, och Micke och Nilla som kör vidare, och idag med en mycket spännande gäst i podden som du säkerligen känner igen. Och den här gästen älskar husbil. Det blir även husbilskola, och idag ska det handla om gasol. Och vi ska prata matlagning i husbilen med hjälp av sous vide. Det blir husbilsnyheter, restips och mycket mer, så nu kör vi! Vi är faktiskt igång igen, ja. Och ja, vi är ju något färre det här
avsnittet.
Kan
man väl säga, precis.
Lite mindre är vi, ja. Kan man ju säga.
Ja, men vi kan ju faktiskt börja med att säga hej till, till Micke och Nilla.
Ja, hej, hej!
Hejsan, hejsan!
Hej,
Peter!
Ja, jag ser att ni sitter i husbilen.
Ja, vi har förflyttat oss ungefär 25 kilometer hemifrån, va?
Fast idag har vi faktiskt flyttat oss 20 meter.
Ja, vi flyttar oss på ställplatsen. Vi är i Varberg. Ja.
Du vill också i Varberg, eller?
Ja, just nu säger jag Ullared.
Nej!
Alltså,
jo.
Lägg av!
Det är Falkenbergs kommun då ju.
Vi hade ju natten då Åkulla. Vad heter det? Resort heter det, va? Vi åkte ju hit lite på vinst och förlust. Vi hade ju ingen snö hemma direkt. Så vi åkte hit ner, och så min fru ville åka då i skidspåret, för det har de här nere. Och vi kommer ner, och här är jättemycket snö. Vi kom ner igår kväll, och då är det elljusspår uppe till klockan 23. Så hon spände på sig skidorna och stack ut i skidspåret. Och sen gick vi runt där, och bara en sån sak som att de har skiduthyrning, pjäxor, skidor, stavar. 50 spänn för en hel dag. Det är ju ingenting. Gratis för barn.
Mm.
Ja,
så det, att, är bra.
Nej, men, ja. Ja, här är ju jättefint. Vad är det? Och det var jag som jag sa då, pulkabackar. Och så gick vi förbi den här bastun nere vid sjön, den har ni sett, va?
Mm.
Den är ju inte gratis att boka upp, alltså, men nu vore det fräckt att knacka hål i isen där och ta sig en sån vedeldad bastu där. Så att, nej men det är jättefint, vi ska tillbaka om en stund. Så att, vi har det bra.
Ja, ni åker dit igen, ja.
Ja, vi ska åka dit. Vi har ju våran plats nummer 4 där som står och väntar. Tyvärr med el, men vad ska jag göra?
Ja. Tyvärr med el, ja. Ja, visst. Ja, men du köpte kanske ditt litiumbatteri lite tidigt. Nej, spelar ingen roll. Någon gång får du nytta av det ju.
Nu över till dagens program som kommer. Det är ju alltså, det är späckat idag.
Det är mycket idag, du.
Det är mycket.
Mm.
Vi ska ju snacka matlagning med inriktning på sous vide, som både jag och Nilla har fastnat för.
Mm.
Det blir ju husbilsskola med dig, Micke.
Amen.
Och idag blir det väldigt härliga ämnet gas.
Gasol, vet du.
Utöver det så ska vi ha restips. Och sen så är det så att vi har gäst i programmet idag. En gång i tiden världens starkaste man, men även en husbilsentusiast av rang då. Magnus Samuelsson ska vara med oss på telefon. Och Gunilla ska tipsa lite grann om ordning och reda i husbilen.
Mm.
Men ska vi börja då med, vad sa vi att vi skulle börja med?
Sous vide.
Sous vide, ja. Ja.
Ja.
Ja, varsågod Gunilla.
Alltså det är ju inga konstigheter, men innan så visste jag inte ens vad en sous vide var för något.
Nej, eller hur det stavades.
Nej, det vet jag knappt än faktiskt. Men alltså, man tänker att det är väl en stor maskin. Men det är det ju inte, utan det är ju som en, vad ska man kalla det? En stav man för ner i, man kan ha den i en låda. Plastlåda har jag, en jättestor. Annars så brukar jag oftast köra den i en stor gryta. Det är det lättaste. Ja, med vatten. Och så sätter man ner den och så värmer ju den här upp vattnet. Och så håller det värmen i x antal minuter, eller timmar till och med. Revben kan man ju ha i 48 timmar, och 24 timmar beroende på vad man vill göra.
Ja, vi kan väl säga, Gunilla, att det är som en doppvärmare. Enkelt uttryckt, en doppvärmare. Ja. Och som du säger då, du fyller en gryta med vatten och sen så stoppar du ner den här doppvärmaren, sous-viden. Det följer med en sån här liten anordning för att hålla fast den. Och det fiffiga med sous-vide är ju att om du har en köttbit och du vill ha den medium rare, och så brukar det inte alltid bli medium rare när man kör det på grillen eller i pannan eller i ugnen. Då är ju detta perfekt, för de graderna som medium rare ska vara, där ligger den och badar i hela tiden tills hela köttbiten är medium rare och inte bara kärnan, om det är nu i kött alltså.
Precis, och det är ju samma med kyckling egentligen, det är det jag gör allra mest. Man slänger på vad man vill, om man har marinad eller om man har grillkrydda. Och så, man får ju kanske också ha en sån här vakuummaskin också. Det är ju lite fiffigt. Och så väljer man vilka kryddor man vill. Och sen är den ju så saftig. Så att den blir ju aldrig torr. Och den blir aldrig rosaröd inuti eller så. Utan den blir färdig.
Och vi ska säga det att maskinen du pratar om, vakuummaskinen, det är ju en sån, man får ju sen en stor rulle med påsar som ett långt rör egentligen, fast den är platt. Och så skär du till de här påsarna själv, du bränner liksom en ände på den, stoppar i det du vill ha, och så i med kryddor, eventuellt en klick smör, och sen så vakuumpackar den. Sen kan man ju trycka två olika val där också, det är ju dry eller moist står det på den. Så har man saker och ting som inte är en massa vätskor i, då kan man ju ta dry, och moist, då vakuumpackar den lite mer försiktigt, för det, den suger ut vätska då. Och sen är det färdigt liksom, och så vidare.
Det är jättefiffigt när man åker husbil. För kyckling, som sagt, det gör jag ju allra mest.
Det som jag fick med mig av en kompis nyligen, det var ju det här med om man ska göra sån här salladskyckling, sån här god kyckling som man kan köpa färdig ibland. Då visar hon mig liksom, hon tog ju, normalt sett så brukar jag krydda lite försiktigt ner i påsen och sen krydda på när jag ska tillaga det. Men i det här fallet så tog vi rå kyckling och så baddade vi den ordentligt i grillkrydda, alltså riktigt ordentligt, och så ner i påsen. Då är det som så att då är den kryddsmaken inte bara på ytan, utan den är i hela köttbiten.
Det blir jättebra.
Mm,
och man kan ju ta med sig det. Jag brukar alltid göra jättemånga när jag gör det. Och sen så in i frysen med dem. Sen tar man med sig vad man beroende på vad man vill ha.
Nu pratar vi lite kött och så vidare. Det går ju också med grönt att sovida. Och då med fördel kan jag säga sparris. Man vill ju att sparrisen inte ska vara rå när man äter den. Man vill ju att den ska vara färdig. Men man vill ju inte att den ska vara sladdrig. Nej. Utan då, alltså så vidda man sparris, så är det 85 grader, det är ganska varmt, och bara 15 minuter. Då är den helt färdig och den är crunchy. Halleluja.
Är du hungrig nu, Peter?
Men det jag skulle vilja ha, det har kanske du redan en sån här, man, om man säger man gör den här biffen då, som man vill ha lite så här medium rare. Men den ser ju inte jättekul ut när man tar upp den från badet. Utan då får man ju lägga den på en grill och liksom snygga till den. Men det finns ju en sån här eldkastare grej. Har du en sån?
Nej, jag har inte köpt en sån, men jag har sett på YouTube när de kör så här brännare över den och gör den helt perfekt. Va?
Så häftigt. En sån vill jag ha.
Ett tips är, visa inte dina gäster de så vidare köttbitarna som inte har varit nere i stekpannan.
Nej, den ser lite tråkig ut kan man ju säga.
Ja, men det ser ju mer ut som roadkill än det ser ut som en smaklig rätt. Det kan man ju vara förberedd på då.
Men jag har testat att göra nypotatis också. För det är oftast så här, antingen så får man dem lite så där överkokta eller underkokta. Men det blir också jättegott. Man har en klick smör i där och så lite dill. Det var också häftigt. Och man kan göra hur mycket som helst. Allt möjligt.
Men alltså detta med sous-vidad mat med sig ute i husbilen, det är varmt rekommenderat. För det är ju, man borde få laga maten och man får den perfekt. Och man sparar mycket.
Precis, och det är ju samma sak man säger, när man har den här sous-viden så har man ju som sagt också oftast den här vakuummaskinen. Och den i sig, utan sous-viden, är ju inte dum heller. För då kan du ju liksom vakuumpacka kyckling som du kanske vill grilla på din grill. Och då håller den ju sig mycket längre, bara man inte tar i köttet med fingrarna. Har jag fått lära mig. Utan du ska ta det med en gaffel eller en klämma eller någonting och lägg det i påsen. Så bara man inte rör det med liksom kontaminera eller något sånt där heter det. Och körde då, då var det mycket, mycket längre. Och det är ju samma med köttfärs och allt möjligt. Så om man ska iväg någonstans och vill, kanske inte ska göra maten för senare, så är det ju ett bra tips också.
Men alltså, det finns ju de här finare märkena, sovid, och sen finns det mycket billigare. Och jag ser ingen skillnad egentligen till, utan jag tror att den billigaste soviden funkar precis lika bra som den dyra.
Tror jag också. Det är ljudnivån, kan jag säga, har jag hört, ska vara skillnaden. För vi testade då när vi hade covid. Så, precis då hade jag ju köpt min sous-vid. Det rimmar ju till och med, covid och sous-vid. Ja, i alla fall.
Ja.
Så körde jag ju revben och jag testade ju allt möjligt. Och då gick den ju dygnet runt.
Och så var vi ju hemma också, ja, vi var sjuka och låg i soffan och så hörde så man.
Det ska man kolla efter.
Men du tycker inte det låter lite lyxigt att den står där och gör färdig maten?
Jo, det är det ju. Revben är ju grymt gott att göra i den, alltså.
Du har gjort revben också?
Det blir så gott. Ja, reben, har du inte gjort det?
Herregud. Nej.
Nej, det bara faller väck från benen liksom, sådär jättegott.
Och rejält med krydde, sån rubb in i det. Alltså.
Och vilken temperatur, kommer du ihåg det?
Jag har ju en sån här app då. Där jag har skrivit in alla potatis bland annat. Vad det ska vara i 1,5 timme färskpotatis. Tunna revben, 63,5 grader.
63 sa jag.
36 timmar ska den vara.
Ja.
Torsk kan man säga, det blir ju också väldigt fel när man steker den. För annars blir den, antingen blir den inte färdig eller så blir den för färdig. Det är också 48 minuter i 48 grader.
Och det är ju inte världens billigaste fisk heller att köpa. Så att det är ju kul om den blir bra.
Det vill man liksom inte förstöra direkt så. Nej.
Jag vet ju, Gunilla, att när det gäller lådor och sånt här, och organisera och skåp och sånt här, så har du prövat det fram under längre tid. Har du några tips?
Ja, alltså, det är ju jättesvårt. Det står ju löst hit och dit och det skramlar och man får ju liksom säkra det mesta. Jag skulle helst vilja ha mina glas hängande, men jag har inte hittat något bra sätt då. Utan nu så köpte vi det är något system
som man bygger ihop själv på något sätt, måttanpassade själv liksom.
Man bryter de här plastgrejerna så att de blir exakt som man vill ha dem i skåpet. Och sen så lägger man ner glasen helt enkelt i dem. Ställer eller lägger i dem. Det heter Purvario, lådavdelare. Glasen har vi ju framförallt där i för att de ska verkligen sitta fast så de inte rör sig.
Ja.
Det är väl det att vi gillar ju riktiga glas också. Alltså vi vill inte ha plastglas. Plastglas kan man ju oftast ha stående utan att det välter. Alltså det gör ju inte så mycket om det välter. Och vanliga glas låter lite mer.
Ja.
Och porslin, alltså så, muggar.
Ja, men det är ju godast att dricka ur, mycket godare att dricka ur glas än ur plast.
Det är stor skillnad.
Ja, mer Gunilla?
Jag håller på att kolla just nu efter lådavdelare. Det är lite samma sak som detta, fast det är liksom typ bräder, eller vad man ska kalla det. Så sätter man det i lådan och så kan du justera den fram och tillbaka så att du får liksom fack i lådan. För vi har inte riktigt fått någon ordning i denna husbilen ännu. Och just bland typ underkläder och tröjor och sånt så är det väldigt rörigt. Det ligger i kaos där i. Så tänkte jag, då sätter man en sån, det var 4 stycken, så sätter man dem, så kan man ha dem liksom 10 cm eller 20 cm så får du liksom dina avdelningar i lådan. Så den ska jag klicka hem snart, tänkte jag, och testa.
Får jag bara fråga, är ni sådana som alltså lägger in era kläder i skåpen och organiserar med underkläder, strumpor, byxor, t-shirts och så vidare?
Ja, hur gör man annars? Har du en väska med allt eller?
Nej? Har du en resväska?
Ja, vi har i garderoben en hängare då som vi kommer att använda. Nu har vi, jo men vi använder den förresten. En hängare med så här fack i.
Ja.
Men i övrigt så har vi nog ganska mycket så här att vi har i IKEA-kassar som vi stoppar undan. Och sen så får jag alltid höra att jag har varit och rivit i dem.
Ja.
Men vi har inte organiserat så som... Så, ja, men sådana som ni finns alltså.
Ja.
Ja.
Man vill ju göra livet enklare.
Ja, man har ju kläder här som man inte har hemma. Utan det är husbilskläderna. Så fort man har haft dem inne och tvättat så åker de ut igen. Och så hänger man upp dem i husbilen istället.
Ja, men jag tycker det är helt rätt. Alltså, för det känns ju också lite lyxigare när de ligger i sina skåpkläderna. I ordning och reda.
Ja, ni får jobba på det helt enkelt.
Jag skulle vilja se hur det ser ut. Vad ställer ni in? GKs påsar och IKEA påsar rakt in i skåpen då, så.
Jag kan visa snabbt med kameran här.
Det blir ju bra podd, men ja, där är det gick på en sekund.
Nej, vi har inte rörigt, men vi har det på ett annat sätt, har vi.
Ja, men det är inte fel. Det behöver inte vara fel.
Det är bra utan de dåliga.
Precis. Mm.
Kastruller och sånt här, Gunilla. Har du något?
Ja, det hade vi ju också i början. Då tar man ju liksom typ det gamla man har hemma som man inte använder. Så tar man ut det i husbilen. Och visst, det funkar ju. Det är ju jättebra. Det är bara att det är ju inte anpassat för husbilen egentligen. Utan nu, det var väl bara något år sedan, så köpte jag de här Gimex. Där det är typ, jag tror det är 5 eller 7 delar. Så där är liksom en 3-litare och en 5-litare kanske.
Det är grytor.
Ja, precis. Mm. Och sen så är locket till... kan man ha som en stekpanna. Och sen är det en mindre stekpanna i också. Så finns det liksom ett handtag som man sätter på.
Ja, så
passar det
alla
tar
sen,
ju ingen plats. Utan allting sitter i den här. Så det blir som en gryta som vi har i skåpet. Och den använder jag hur mycket som helst.
Det här locket som du säger att du använder som stekpanna. Är det jag har sett ibland när jag har på grillen? När det sticker bacon på utsidan?
Precis, exakt.
Just det.
Ja. Den ser
det
ju check ut.
Det är väl använt, kan jag säga. Jag gjorde det innan också här.
Utöver det, ordning och reda. Ni kör en 12-volts dammsugare i husbilen.
Ja, den går väl inte på 12 volt, vet jag inte direkt. Utan jag laddar ju den via ett vanligt 230-uttag eller via invertern då. Och sen är den med olika tillbehör till. Så att den har vi alltid med oss. Det är smidigt. För speciellt när man har en långhårig hund som vi då, Bingo, han drar ju in rätt mycket grus och så. Så att det är rätt skönt att bara dammsuga av ibland. Behöver man inte ha en sån här jättestor som man har hemma ju.
Ja.
Vad har du då? Du har en sån här liten Black & Decker eller? Nej?
Nej, vi har faktiskt, vi har en sån Dyson, något liknande det som ni har. Fast vi har den hemma och så tar jag med den så fort vi åker. Så våran hänger inte i husbilen hela tiden.
Nej.
Utan vi flyttar på den och... min fru, hon sa i morse, men vad är detta, sa hon. Och då drog hon ur det här röret under sin säng. Alltså det här, jag visste inte var jag skulle lägga det någonstans. Och då har hon legat på det röret och så säger hon så här, men vad är detta? Det ligger under min säng. Men kan jag inte, har jag legat på det? Ja, det har du gjort de senaste 5 resorna utan att märka något.
Under bäddmadrassen bara?
Ja, visst.
Ja, men shit, det måste ju vara obekvämt.
Ja.
Ja.
Så har man en sån och undrar vad man gör av det långa röret, lägg den i hemlighet under din partners säng.
Ja, så är den borta. Så se om hon märker något.
Ja. Mm. Ja. Var det något mer där, Gunilla?
Alltså, det är ju skor som vi har haft problem med hela tiden. Hur har ni löst skoförvaringsproblem?
Vi har nu, precis som ni fick i er husbil, de här garagedörrarna täckta med något filtaktigt.
Mm.
Så har jag ju då köpt på Amazon sådana här nät som sätts upp med kardborreband.
Ja,
och den tar faktiskt inte bara lätta sandaler, utan den tar riktiga, ganska tunga skor utan att ramla ner. Så vi har skor i våra garagedörrar uppsatta där. Just nu så har vi ganska mycket skor inne i husbilen, utan någon anledning, och ett par pjäxor.
Ja.
Men annars så har vi skorna där. Men jag såg ju att ni hade utnyttjat ett litet fack i ert garage och satt upp en skohylla ifrån, är den ifrån IKEA?
IKEA, ja.
Det är skolådor.
Skolådor är det egentligen man köper och staplar på varandra bara, som man stänger med kardborre.
I textil typ, är de och papp.
Passar det precis in i det där lilla utrymmet som är direkt hög innanför dörren i våran husbil. Det är ett tomutrymme där ju. Så att det blir ganska bra faktiskt. Så kan vi, man får ju gå ut och byta skor hela tiden. Man kan ju inte ha allt här inne, har man kommit på.
Nej.
Vi hade ju först tänkt att ha det i våran lilla pall där. Men det går ju inte, för den är helt tätslutande. Så lägger du liksom, du kan ju tänka dig själv, har du varit ute och gått en timme i skogen och så lägger du ner dina skor där och så stänger du locket. Och nästa gång du öppnar så...
Det luktar inte hallon om man säger så.
Ja. Nej.
Ja, det luktar inte hallon. Nej. Du syftar på den pallen som ni har istället för extra soffa, så har ni en flyttbar pall i er husbil.
Precis.
Men den är så tät så det möglar i den.
Nej, ungefär,
nästan så, faktiskt.
Mm. Ja, jag tänkte att ni hade köpt en sån här pall som jag har haft utanför dörren.
Har du haft, stegen. Säger du? Haft? Har du inte den längre?
Den är med, men nu använder jag utfällbar så att det var någon som retade mig för detta. Jag minns inte vem det var.
Men jag förstår inte varför du hade en sån. Okej, vi behöver inte gå in på det kanske. Men man kan lyssna på de avsnitten längre tidigare så kan man få veta varför han har en extra pall med sig också.
Ja.
Eller fram.
Ja, eller inte. Ja.
Eller inte.
Ja, precis. nej men alltså vi gör väl så att vi går över till ska vi gå över till husbilsskola, Micke?
Husbilsskolan.
Jo, men då så. Då kör vi husbilsskolan nummer 2. Och idag tänkte vi gå in på ämnet gasol. Det är ju ett ganska kärt och hatat ämne. Det är många som är rädda för gasol, som inte använder den har vi hört. Och, men det ska man inte vara. Man ska inte vara rädd för det, man ska ha respekt för det däremot. Och jag tycker absolut man ska använda gasolen. Gasol används i husbil för att värma upp. Via pannan, varmvatten, du använder den till matlagning och även för att få kyla i kylskåpet om du inte har ett kompressorkylskåp då.
Det vi hör just nu det är när Micke tappar bort sig här.
Så att, nej, det gör jag inte, men jag ska bara få rätt ordning på det. Jo, man behöver inte vara orolig och rädd för gasolen så länge man gör en provtryckning minst en gång per år. Det gör vi i alla fall. Mm. Då lämnar vi in husbilen och så får vi den tryckt hos återförsäljaren där vi köpte husbilen. Så är man ju säker på att den är tät.
Får ni den provtryckningen gratis eller ni betalar för den då?
Den betalar vi för.
När jag besiktade min husbil senast, då frågade de om jag ville ha en gasoltest. Så det är väl något liknande det de gör där va?
Jag vet inte om det stämmer, men jag har hört att bilprovningen trycker inte riktigt lika högt tryck som de gör hos handlarna.
Men då är det tryck i ledningarna då de gör?
Man provtrycker ledningarna, ja. Så att det håller trycket under viss tid. Och släpper trycket då så det läckar någonstans ju.
Mm-hmm.
Sen brukar jag också rekommendera att man ska ha ett gasollarm som man sätter rätt långt ner vid golvet. Som börjar pipa som ett brandlarm ungefär om du skulle få läckage då. För gasol är ju tungt så det liksom lägger sig på golvet i husbilen.
Det är väl också då om man ligger och sover, då kanske man inte känner om det skulle börja fyllas med gasol i husbilen då, som inte är jättebra. Och då är ju den fantastiskt det här gasollarmet.
Precis. Och kommer jag ju på nu att det skulle vi ju behöva installera igen. Den ligger hemma. Det har jag inte gjort ännu. Men det ska vi fixa.
Jag har också en. Den ligger i skåpet här.
Ja, den är inte inkopplad än.
Inte inkopplad än.
Nej, precis.
Vad duktig vi
är. Då tar vi tag i det och så fixar vi det någon gång.
Mm.
Ja, men det är rätt enkelt. Det är bara plus och minus till batteriet och ungefär en säkring. Så är de igång. Det är inte så konstigt. Jag har även en sån här liten tryckmätare som sitter på anslutningen till flaskan. Sitter längst fram på slangen som är som en mätare på. Så den kan jag ju själv kolla lite så inte det läcker. Och det som händer då är att när du vrider på flaskan så får du ju tryck i den här mätaren. Så står den på ett visst värde. Så kommer man ihåg det värdet, stänger av flaskan och sen kan det gå några dagar. Så går man ut till husbilen och tittar igen. Har det sjunkit där då så kan det ju bero på att det läcker någonstans. Det kan också läcka i din anslutning in i flaskan och sånt så att man kan testa det också då. Så det brukar jag kolla inför varje resa att inte den har tappat trycket. Så får man ju en liten kontroll inför varje resa också. Om man är orolig, som jag kan vara. När det gäller gasol sen då, så det vanligaste i husbilar är att man har de här löstagbara P11 eller P10-flaskorna. De är i plast eller i metall. Och det brukar finnas 2 stycken som man har. Men sen kan man även montera de här fasta tankarna. Så man ska skruvas dit och sitta fast och så sätter man ett påfyllnadsuttag på utsidan av husbilen. Och det gör att du kan köra in på en mack, kanske inte jättevanligt i Sverige, men det finns gasolfyllning i Sverige också där du tankar vid en pump. Och så fyller du din tub på det viset. Det är rätt smidigt om man då är ute mycket på vinter och där det är kallt när man använder gasen mycket så kan det ju vara rätt så praktiskt att slippa släpa ut flaskorna och gå och fylla dem hos de här gasolfyllarna då. Har du en sån? Nej, du har lösa tuber, Peter.
Nej, jag har ingen tank. Och jag har aldrig sett någon som har tank. Men å andra sidan, det står ju inte utanpå husbilen heller att vi har gastank.
Nej, jag vet inte.
Jag har aldrig sett någon som har det så här. Man öppnar på ett lock och så är det nippel och stoppa in. Men det är, vad jag förstår så är det ganska bekvämt att ha det så.
Ja, absolut. Om man har så man kan tanka här i Sverige då är det ju smidigt. Man ska ju inte ha för långt att åka och tanka den, för då faller ju poängen tycker jag. Men de ser ut som ungefär som en vanlig tub. Och den tar ungefär den platsen också. Så att man kan ju ha kvar en vanlig tub bredvid som man har som reserv. Om den här tankflaskan tar slut så kopplar man bara över till den andra då, så, som man använder som vanligt. Sen om man ska se till åtgång på gas. Det går ju lite gas märker man ju nu när vi är ute och åker på vintern här. Vi har ju inte åkt så mycket på vinter faktiskt. Förra helgen så var vi ute och var ute i tre nätter och då var det under nollan rätt mycket. Och vi gjorde väl inte riktigt av med en hel tub, men inte så långt därifrån. Så att det går lite gas.
Men då stod vi på el ändå. En natt stod,
en natt stod vi väl på el också.
Så två nätter gick precis. En tub på.
Men jag skulle tro att vi klarar tre nätter på en tub. Men man vill ju inte gärna köra slut på dem heller, för då får man ju springa ut och byta flaska då. Om inte man har den här fiffiga Duo-kontroll, Peter.
Mm, ja.
Har du sån?
Nej, jag har ju alltså enklast tänkbara. Jag har ju en enkel koppling som jag byter manuellt och själv i den. Och jag tror ganska många har det så. Men så finns ju de här bättre grejerna. Och jag har varit ute och kollat en del. Och tänker då inte gå in på fabrikat eller beteckningar och så vidare. Men det finns ju de där båda flaskorna är kopplade och den tar ifrån båda flaskorna samtidigt. Så båda flaskorna blir tomma samtidigt. Sen finns ju de här då som tömmer en flaska och sen så går den över till nästa flaska. Och så finns det de som gör samma sak och visar då att nu jobbar jag från den här flaskan och den andra flaskan är tom. Och så finns det också de som har inbyggd så här crash-sensor, tror jag det heter, va? Mm. Om man skulle krocka med bilen. Så alltså, man ser det nästan på prislappen, vad man köper, hur avancerat det är. Och sen finns det billigare och dyrare märken om man vill ha liksom, det bästa av det bästa. Men sen är det också det här med nivåer på hur mycket gas om man vill se det i en app. Och det har ju ni då, Micke och Nilla.
Ja, eftersom inte vi har den här omkopplaren, automatiska omkopplare, så gick jag och köpte mig en sån här level control heter det. Det är som en liten magnetgrej du sätter under din tub.
Ja, och det funkar väl bara på stålflaskor?
Stålflaskor, ja. Precis.
Ja.
Exakt. Men då sätter man den under och sen har du en app där du kan se hur många procent. Den funkar jättebra, men det vill till att flaskan du har bytt till dig är ganska fin under till så att den är rostig och dålig, för då kan det ge lite fel värden. Men den använder ju jag jättemycket, för är det så att man ser att det är 20-30% kvar kanske, då går jag ut och byter innan natten istället till den fulla flaskan manuellt istället för att vakna mitt i natten då. Så att, det tycker jag är jättefiffigt. Och sen när det är 20% kvar i en tub så åker man ju fylla den, så det gör ju inte så mycket, du blir ju inte av med den mängden gasol. Men en automatisk omkopplare, det står ju på önskelistan helt klart. Då behöver man liksom inte tänka så mycket. Då går man ut och tittar om den har skiftat flaska. Så ändrar den färg då. Man sätter en till primär och en som är reserv då. Och så ser man när den har bytt. Och då kan man bara byta den som är tom och in med en fulla. Ja,
för det kan man ju tycka liksom att allting med de här husbilarna som vi rullar i. Alltså det finns ju allting. Det är så modernt allting. Och det här med gasolflaskorna, det är just det systemet är så jädra omodernt om man inte har en sån här duokontroll, så man slipper liksom att undra och anta hur mycket gas det är. Speciellt då när man är ute så som vi är nu på vintern, där det är kallt ute, det är minusgrader på utsidan, då får det ju lite konsekvenser om den lägger av och man sover några timmar till. Det tar ju också en stund att få lite värme i en nedkyld husbil.
Ja, men det gör det ju. Jag skulle också vilja nämna en sak till som man inte tänker på så mycket. Det är ju att den här gasen som du fyller kan innehålla lite kan olja eller något som inte är bra, att det kommer med in i systemet, in i pannan, in i kylen. Då kan man sätta ett gasolfilter som sitter precis innan den här duokontrollen eller den vanliga regulatorn du har, som filtrerar bort det här då, så att Den skulle jag rekommendera dig. Har du ett filter, Peter?
Det vet inte jag, Mikael.
Du vet inte det, nej. Okej, okay, då ska vi, så kanske vi skulle ta det efter det här programmet. Ska vi kolla om du har det?
Ja.
Annars skulle jag rekommendera dig att skaffa ett sånt filter faktiskt. För det är inte kul när det sätter
igen. Vi talar ju av erfarenhet, kan man
ja,
säga.
För vi hade inte det på vår första husbil. Och efter ett år så hade det kommit in så mycket skit i den här regulatorn så den fick bytas då.
Ja, har du?
Så antagligen har du ett filter. Jag tror du har det. Men det sitter lite svart.
Ja, jag hoppas jag har det.
Ja, men det ska man egentligen byta, den här lilla kudden som ligger i botten också. Egentligen säger de väl vid varje flaskbyte, men jag har slarvat lite.
Ja, jag har aldrig bytt det.
Du har aldrig bytt något, nej.
Nej, det, men om min gas funkar det, men ja. Det kanske är jätteskitigt nu. Ja,
ja det ska nog undersökas.
Ja. Ska vi lämna gasen, Gunilla?
Jag tror det, så somnar hon där.
Alltså, kan jag prata med gas om
jag hoppas att lyssnarna är kvar i alla fall.
Vi har fått med oss i programmet här nu världens starkaste husbilsåkare. Han har då varit Sveriges starkaste man ett otal gånger. Han har varit även blivit utnämnd till världens starkaste man. Han är skådis i både svenska och internationella produktioner. Och dansa, det kan han också. 2 meter jättemagnus parades ihop med lilla Annika Sjö, 1,65 över havet i Let's Dance 2009. Och det här paret gick och vann hela tävlingen. Magnus är ju då även känd som husbilsfantast och är med oss på telefon. Men du är inte i Sverige, utan vad är du, Magnus?
Hallå, hallå. Jag är i Budapest. Alltså, jag håller på med filminspelning här.
Vad är inget du kan avslöja?
Nej, de har varit väldigt tydliga med att man inte får avslöja någonting.
Du, alltså Magnus, du är ju med här idag för att vi vet ju att du är en husbilsåkare av rang. Alltså. Berätta, varför blev det husbil för dig från början?
Ja, det kan inte ta någon minut, men egentligen är det så. Jag är uppväxt och har ju kvar min gård på landet och så. Och det här började med att jag och min fru sedan 20 år tillbaka, när vi skaffade vårt första barn. Jag visste innan att det kan lätt bli så att du får cravings på olika saker. Och kompisens fru, Piggy Lane, helt okej, billigaste glassen och allting. Min började med en gång så här, husvagn. Och det klarade mig inte så länge, så jag köpte en stor husvagn i Ola. Vi forcerade genom en rad husvagnar först under några år. Och sen så var det husbil. På den tiden gjorde jag en försäljning, alltså uppvisningen, jag inte tävlade. Så då åkte vi omkring i den här spelen, hade den som turnébuss i veckorna, och sen kanske man stannade kvar i porten där man var, gjorde någonting över helgen i den där. Så vi använde den väldigt mycket under några år.
Vad var det för husbil den första?
Vi hade en Nisman Bishop Arta hette han, någon 7,5 meters.
De är fina.
Den var jättefin. Jag använde den en hel del, och även jag har andra intressen när det där passar in på kör i Svenska rallyt och lite sådana grejer. Så jag använder den mycket upp på vintern, och jag drog mycket bilsläp, och jag verkligen använder den som turnébuss och liksom allt möjligt. Och den fungerade i ur och skur och tålde kyla riktigt bra. Det var inga konstigheter att vara i den där när det var 30 minus.
Hur många husbilar har du haft totalt, Magnus?
Jag har bara haft 2 husbilar. Jag hade den, och den körde jag med i några år ganska intensivt, och sedan så byttes den där mot storebror då, den hette Flair. En lite mer lyxig vagn med riktigt fin inredning och bra. För jag fick ju välja de här lite grann efter ståhöjd. Det är ju så, de flesta av de här har ju 1,95 i takhöjd. Och ser man ut som jag gör så fungerar inte det. Så får man ju stå under takluckan och det blir...
Det blir lite tråkig upplevelse.
Låtiskt var inte att tänka på då, eller?
Jag är ju lite nörd, så jag gillar ju såna här grejer när man har mycket teknik och batterier och invertrar och grejer och sånt. Så jag antar det var mycket sånt i den.
Det var mycket sånt i den, och en fantastiskt fin bil på alla vis. Jag har haft de största husvagnen och de största husbilarna och allting. Jag tror nog egentligen att roligast var man i en ganska liten.
Det var det du kom fram till slut, liksom att den här stora lyxiga husbilen som hade allt, den hade sina begränsningar den också.
Det blir lite grann som en husvagn med motor på. Och användningsområdet blir begränsat. Även om man har gått en utrymme på landet så tar den en hel del plats den såg också.
Du är ingen lättviktspackare i dina husbilar. Och mig veteligen så vet jag ingen annan som brukar dra med sig en rallybil. Och du har även nämnt tidigare också en fyrhjulig motorcykel.
När jag vet när vi hade den husbilen och åkte skidor, det var någonting som tyckte var väldigt trevligt med husbil. Då hade man ju med hästsporten och sen fyrhjulingar och grejer i den. Alltid vetade någon.
Han du åka några skidor eller glömde du av det?
Jo, men jag brukar vara ganska duktig på att hinna med. Vi brukar vara först upp och sen så kör man till det blir mörkt. Det stänger ju redan vid fyra någon gång. Sen ja. Hinner man med att åka lite allt möjligt.
Vad säger du är din egen favoritplats? Är det uppe i fjällen eller har du någon annan sån här, ett smultronställe där du känner liksom att här är det som bäst?
Till fjäll som en husbil är väldigt trevligt och det är också att man använder den året runt på ett annat sätt. För mig fungerar det jättebra hur kallt den var. Det är någonting, jag vet inte, barnsligt men mysigt att sitta i. Det blir som den här känslan som man var liten hade byggt en koja ungefär. Det är 20 grader kallt utanför och man sitter där inne och har alla livsgrejer tillgängliga som man har hemma egentligen.
Det var så vi kände också när vi åkte upp till Idre och ställde våran husbil vid backen där. När man tittar på dem, man kommer med skidorna, då tänker man, där står våran lilla termos.
Det har sin charm, har det. Och hela den biten. Sen, annars kan jag tycka att det området jag själv uppväxt i, det är väldigt fint. Jag brukar åka ut en kompis. Hans och hans bror driver en campinganläggning ute i Loftahammar. Jag har ett jättestort intresse i hundar. Den camping där man alltid kan ha med. Det är liksom lite prioritet på dem som har hundar.
Nu vet vi att du står utan husbil, men om du skulle köpa en husbil igen, vad skulle det skulle bli typ en 7,5-metare då?
Jag kan tycka att en välplanerad liten vagn som gör att tillgängligheten blir god på den så jag kan använda den till lite allt möjligt, men fortfarande ska den vara så pass stor så den får dra ett släp. En liten husvagn eller husbil eller till och med en sån här, det finns riktigt små husbilar som är mer som en vanlig, vad ska jag säga?
Du tänker på en sån här, vi kallar plåtis kallar vi det. Det är alltså en skåpbil som de bygger inredning i.
Ja, nu är jag lite för stor egentligen själv för sån, men jag gillar det här konceptet att då har man någonting som är lätt att använda så du kan åka bränsleekonomiskt med och som faktiskt ger sig ut på en långtur ner i Europa eller någonting. För att den största jag hade, det var absolut lyxig och riktigt roligt att ha haft en sån. Men den lite lägre bilen, den som ser ut som de flesta gör, den var mer praktisk och mycket för mitt behov var att förflytta med långa sträckor, ofta lite för högt tempo. Och de går bra på vägen och de rullar lätt. En sån här stor bil åker man lite fort med sån och släpper gasen. Det är ju som att släppa fallskärmen. Trärstamma är så fort det slutar.
Du, Magnus, det var så att Gunilla hade en fråga till dig här också. Och hon, jag vet inte om hon vågar du ställa den, Gunilla?
Nej, jag tror jag hoppade.
Jo då. Nej,
men kom igen, Gunilla.
Nej, men jag tänker i husbilar och så det är ju rätt så litet, men nu hör jag att du har en stor husbil då ju, men jag tänker i duschen, jag tycker ju det är trångt. Och du är ju rätt lång. Och så.
Det är en väldigt sund fråga att ställa, för det var mycket därför vi hamnade i den stora bilen. För att ska man bo och leva då, som vi gjorde under längre perioder ibland, så går det inte om man ser ut som jag gjorde.
Nej.
Den här stora bilen, de är ofta mycket större på utsidan än de är på insidan, men de utrymmen som är större, det är just våtområdena. Så jag hade det, i den var en stor dusch med och riktigt bra liksom toalett. Så för annars en sån husvagn, den blir ju större när man går in i den. Husbilen är ju bara stor på utsidan i regel.
Ja, jag fick en sån här bild framför mig att du går in i den duschen som vi har här, Magnus, och du ska ta dig ur igen, att du liksom kommer med hela duschkabinen med dig ut.
Nej, men det är lite så. Man är ju ren på den fläcken som vattenstrålen hamnade på.
Den var bra.
Magnus, underbart att du tog dig tid att prata med Stora Husbilspodden här. Vi uppskattar verkligen det och hör av dig om du behöver lite hjälp med att lotsa bland olika husbilsmärken. Men vi hör ju att du är bra bevandrad själv alltså.
Jo, men lite grann så. Jag var med mycket på de här på Elmia och så i rätt många år. Men vi har varit på gång och tittat lite efter husbil igen. Men i några år nu så har jag jobbat rätt mycket utomlands. Och när man väl kommer hem så vill jag gärna vara hemma. För en människa som jag är, som egentligen aldrig haft något behov av att resa, så är ändå nästan märkligt. För sist jag räknade efter så har jag jobbat i 60 länder. Och det fortsätter ju så. Och det är jätteroligt, men jag trivs ju bäst hemma. Det är det som är det roliga.
Men det blir inte så att du kommer hem och ställer ner väskan och går rätt in i en husbil. Jag förstår det.
Precis, just nu är det så. Men ge mig en liten stund till på kanske jag slutar resa och köper en husbil istället.
Ja, men om vi möts på vägarna, du får inte glömma vinka, vet du. Det är viktigt bland oss husbilsägare.
Alla vi som åker husbil och vi som åker amerikanska bilar, vi vinkar alltid åt varandra.
Ja, underbart. Du, Magnus, stort tack och lycka till med filminspelningen där nere också.
Tack snälla. Hej, boy.
Jag skulle vilja ta upp en lyssnarfråga som vi fick på vår Facebook här i veckan från en kille som heter Erik Bamse Persson. Han börjar ju med att tacka för ett fantastiskt bra program. Och redan där har man ju då alla rätt och får komma med i programmet.
Ja, och vi tackar tillbaka naturligtvis till alla ni som
alla
lyssnar underbart.
Jättemycket kommentarer och jättetrevliga kommentarer. Vi hinner kanske inte svara på alla, men vi läser det mesta. Vi ska se Erik här. Han undrar lite grann mitt kära ämne här då med lite ampere och lite såna här grejer och batterier och sånt. Så han har en husvagn och han har ett 75 ampertimmars batteri i den. Och han påstår att det räcker inte så länge det här batteriet. Så undrar han om han ska satsa på ett nytt batteri eller han ska gå över till litiumbatteri. Men jag ser också att han skriver här att han har vanliga glödlampor som är halogenglödlampor då. Och det är en riktig energibehov. Så att jag skulle rekommendera honom att först se till att byta ut alla dina LED-lampor. Och har du något annat som förbrukar mycket ström, så fundera om du verkligen behöver använda det du ska frikampa. När du väl vet hur mycket ström du förbrukar, sen ska du titta på om du ska byta batteri. Det är inte säkert du behöver gå över till ett litiumbatteri, bara just för att vi snackar så mycket om det här i podden. Men litiumbatteri är ju rätt så roligt och många fördelar, men man klarar sig på ett AGM-batteri eller ett gel-batteri jättelänge om man bara har koll på sin förbrukning. Det skulle jag vilja rekommendera honom till. Börja med att byta dina lampor så du har en låg förbrukning och se hur länge du klarar dig på det helt enkelt innan du investerar för mycket i nya batterier och så.
Men jag tänker lite grann så här, om han nu inte är intresserad av att byta ut sina lampor och hålla på och mecka med det, utan han vill ha mer ström eller mer tryck i batteriet. Då tänker jag lite grann som när vi hade Mattias Eriksson från Brap & Camp som gäst. Han menar ju på det att se till att köpa ett rejält batteri från början. Det var väl lite så han sa.
Precis.
Så att man inte bara går upp kanske ett hack till och tro att det blir bra, utan köp rejält i så fall.
Ja, både ja och nej. Jag kan tycka lite grann att det kanske är lite onödigt att köpa ett dubbelt så stort batteri än vad du behöver när du använder det kanske bara en gång om året. Alltså, förstår du vad jag menar? Då kanske det är bättre att man hittar på någonting den gången. Ah, fasen, nu räcker inte mitt batteri längre. Nu får jag kanske ta in på en betald ställplats eller någonting. Nu låter jag lite tråkig här, men det är ju faktiskt så att man köper ju, de här litiumbatterierna är ju inte så billiga. Och ska du köpa massvis av ampertimmar som du använder en gång om året, så är det kanske lite waste of money, kan jag tycka.
Det var mycket vuxenpoäng för dig där, Micke. Herregud, du måste ta emot och säga allt det här.
Ja, lite grann faktiskt. Jag försöker intala mig att det är det rätta i alla fall, för jag skulle också vilja ha ett större litiumbatteri. Men vi klarar oss på vårt 100, men det är ju inte... Det är ju inte så att vi kan ödsla med ström.
Nej, men ni kör ju alltså en inverter som gör om 12 volt till 230 i eran husbil nu. Och ni kör ju ganska tunga grejer på den. Jag menar, eran kaffemaskin, den här kapselmaskinen, den tar 1500 watt va?
Ja.
När den är igång.
På andra sidan så gick det ungefär för 4 koppar, så då gjorde vi väl av med en 4-5% av batteriet bara. Så att det är ju inte jättemycket. Det är kanske värre då med en tv som står igång kanske och det är dåligt väder. Det kanske är... sämsta fall 10 timmar liksom, kanske man har tvn igång. Det drar ju mycket mer.
Jo, men ni kör ju smörgåsgrill och alla möjliga grejer på den här
inverten
också.
Nu snackar vi ju. Men det gör man mycket för att det är roligt.
Mm. Ja, och lägg då till att, att Gunilla börjar köra sovidden under tiden som ni frikampar.
Jag har 36 timmar på revben.
Ja, precis. Men då är det bara in med större batterier, för då har vi lite mer förbrukning. Mm.
Ja.
Då är det lönt.
Ja.
Men vilka revben det blir.
Ja, härligt.
Det gör det.
Ja, men toppen. Är vi redo för att sticka ut och resa någonstans? Har ni något tips vart man kan rulla med sin husbil?
Nu har vi pratat gas och ampere, så nu tycker jag vi åker ifrån det. Tänkte vi skulle till Stegeborgs ställplats i Söderköping. Det blev ju årets ställplats 2021. Och vi var där, jag tror det var 2019 om jag inte minns fel. Det var i alla fall då man inte fick åka utomlands, så vi åkte upp till Norrland. Och på vägen hem så körde vi inom där. Och det var en väldigt trevlig ställplats tyckte vi. Det finns 55 stycken förbokningsbara platser som också då funkar som drop-in. Så är de inte uppbokade så kan man ju ta vilken som. Och ligger med jättefin utsikt över en liten småbåtshamn. Där finns hamnkrog och café och glasseria. Och de har öppet året runt. Och erbjuder även plats förutom för husbilar, både för husvagnar och tält. Sen precis bredvid där så ligger där en gammal slottsruin. Där vi gick in och kollade. Faktiskt finns nog en YouTube på det, hör jag för mig.
Ja, man kunde få en guidad tur i en hörlur.
Just det.
Det gjorde vi. Man kunde köpa en sån...
Fick lite historia.
Ja, så gick man runt och så berättade de samtidigt om den här slottsruinen. Mm. Hur det hade varit förr där. Så det var rätt häftigt att lyssna på faktiskt.
Precis. Och sen kunde man, vet jag, man gick över någon bro så fanns det jättefina sådana här vandringsleder. Men det hann vi inte för vi var där bara en natt. Sen finns det även, man kan hyra en bastu där. Det var jättefint var det.
Väldigt välordnat.
Ligger där ju som sagt in till Göta kanal. Så att, ska man ta en kanal, Göta kanaltur, så tycker jag definitivt man ska svänga in om Stegeborgs ställplats.
Men alltså, har det varit årets ställplats, det borgar ju för att det är bra grejer, att det är fint.
Ja. Mm. Det är jättevälordnat och snyggt. Och man står på grus och sen så har de gräsplats. Alltså det är ju en liten grästäppa utanför. Så man sitter ju på, jag vet inte ens om det var gräs eller om det var konstgräs. Men det känns i alla fall som gräs. Så att himla, himla trevlig ställplats tyckte vi.
Och för enkelhetens skull så gör vi så att vi lägger en länk till den här ställplatsen också.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Nu tror jag det är dags för att ta en komma fram-öl.
Ja.
Är det någon som vill ha en komma fram-öl idag eller vi ska skippa det idag?
Ja, alltså jag vill ju ha flera stycken men jag kan inte. Jag ska köra om en liten stund. Alltså. Men ni får komma fram-öla.
Ja. Vi har ju kommit fram.
Idag ska jag ta en komma fram-öl som jag knappt vet vad det är för någonting.
Därför jag köpte den för jag tyckte den så rolig ut och tänkte den ska vi ha i podden.
Den heter Swedish Elk Brew.
Bro.
Det är alltså 7,5%, en 33a, en liten flaska med en varningssymbol med en älg på. Mm. Och den har artikelnummer på Systembolaget som är 1474. Och jag har aldrig provat den innan. Så att vi ska väl
börja. Det ska vara inslag av citrus och honung.
Yes.
Så får vi känna efter om det är.
Ska vi se.
Ingen knäckebröd?
Nej. Och ingenting om knäckebröd.
Det var konstigt. Ja.
Jag vet.
Den kan ju inte vara god då.
Nej, den ser lite ljus ut tycker jag.
Jag ska se för att få plats med hela i glaset. Jag tittar. Det är det här termoglaset jag sitter med här nu då. Det här kända komma fram-ölglaset då. Som är viktigt att använda just vid komma fram-öl. Skål!
Ja, skål! Ja.
Välkommen
fram. Skål!
Då är vi då i Söderköping.
Ja, vi var i Söderköping.
Ja. Nu ska vi se här.
Nu susar det snart till i kupan.
Men det var ingen knäckebröd eller bröd alls i den. Nej, men lite citrus. Den var rätt så god faktiskt. Jag gillar den.
Mm.
Ja, men det smakar lite citrus.
Lite citrus
det gör
faktiskt,
det
faktiskt. Ja. Mm. Fin färg, fin ljus färg. Ungefär som en Mariestad.
Det är egentligen
en Mariestad i den.
Den riktiga komma fram med, den är ju en Mariestad då. Men det kan man ju inte hela tiden ta.
Nej.
Så att, men den var jättegod. Mm. Den kan jag helt klart rekommendera att köpa.
Ja.
Vi har ju en ny liten blänkare också vi tänkte vi skulle slänga med i programmet. Och det är ju husbilsnyheter. Så vi håller lite så ett vakande öga vad som händer i husbilsvärlden. Och nu denna veckan så stod det ju då att på tisdag den 14 mars klockan 9 så släpps biljetterna till Elmia husvagn och husbil 2023.
Ja!
Ja! Den är ju den 6-10 september. Och då släpps ju både de här mässcampingbiljetterna och entrébiljetterna. Entrébiljetterna tror jag kanske inte är så man behöver köpa.
Nej,
innan. Men mässcampingbiljetterna, område 1, där får man vara vaken. Mm. Och det bästa av allt, det är ju att tältet är tillbaka.
Oktobertältet.
Oktoberfesten. Och destinationstorget och tillbehörsutställningen. Men det är ju oktoberfesten vill vi ha i tältet såklart. Och det är tillbaka.
Ja, ni får förklara tältet. Vilket tält? Vad är det? Är det tält inne i mässhallen eller är det tält utanför?
Det är tält utanför. Förra året så hade de oktoberfesten inne i någon restaurang. Och det var liksom, det var för det första var det kö utanför. Skitkärligt att stå i den. Och sen så var det väldigt litet och trångt. Och man kunde ju inte sitta där, man fick ingen plats. Så att det var man stod en stund och sen bara, nej, vi går härifrån. Så att i oktobertältet så är det ju en riktig oktoberfest.
Det är lite större, lite mer. De tar in lite mer folk där, det blir inte fullt.
De dansar omkring, och det gjorde de i och för sig där med.
Det var en bra tryck.
Det var bästa husbilsnyheterna denna veckan, tycker jag.
På tal om den stundande Elmia-mässan då i höst, får man säga att det är då, så tänkte vi att eventuellt har vi med oss Evelina då, som är ansvarig för själva den här mässan, i nästa podd. Så får hon berätta lite grann.
Mm.
Jag tycker vi känner oss nöjda.
Jag är jättenöjd.
Hoppas att din fru snart är tillbaka från Gekos, för desto längre hon är där, desto dyrare blir det.
Ja,
visst. Ja, det blir det ju. Ja. Nej, men jag gör så att jag släpper handbromsen, och i och med att ni har druckit 7,5 så får ni behålla eran handbromsdragen. Och så hörs vi nästa. Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi.
Ja.
Ha
det så bra.
Ha
det
gott. Så ha det så gott. Ja,
Play, en del av